En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Och då var det måndag, Sportbladets Premier League-podd och lite Sportbladets Liga-cup-podd då förstås, eftersom finalen spelades igår. En final som fick en stark svensk prägel, får vi verkligen säga. Alexander Isak med det avgörande målet blev det i slutändan 2-1 slutade matchen.
Och Emil Kraft också, glöm inte det.
Ja, med matchminuter till och med.
Ja, Emil Kraft fick komma in, absolut. Så att kanske inte riktigt lika stort avtryck på matchen som Alexander Isak gjorde, men... En hjälte, en historisk hjälte blev han ju, tillsammans med de andra förstås i Newcastle. En historisk insats på många sätt. De var väl värda det här, och det var ju rätt uppenbart hur mycket det betydde för hela den här stan. Det är bara gå in på sociala medier och välj valfri Newcastle bo eller Jordy överhuvudtaget, och följ uppdateringarna. Det har varit fest i snart ett dygn.
Ja, alltså turisterna fick ju fly i London när Newcastle-borna invaderade. De tog över helt Covent Garden och Trafalgar Square och allt vad det är. Så att det märktes ju verkligen att det här var ju på förhand Newcastles dag. Så jag är väldigt glad för deras skull att det faktiskt blev det också i slutändan. Att de fick någonting att fira, och framförallt också på sättet de gör det. Att de faktiskt förtjänar att vinna den här matchen. Att de var storleken större jämfört med Liverpool. Och sen är det ju förstås aldrig fel att se Alexander Isak ta in hyllningarna på det sättet. Det blir ju så... Ja, det blir ju så stort just det här med att man har en svensk som presterar på den här nivån. Och just det här då har man inte vunnit någonting på 7 årtionden. Då sitter det extra fint med en buckla, och faktumet då att Isak hade stor del i att de faktiskt vann.
Han blev ju odödlig nu. Alltså egentligen oavsett vad han gör från detta så blir han ju odödlig för Newcastle. Han lyckades med någonting som Alan Shearer inte lyckades med i Newcastle-tröjan, för att ta ett exempel. Du nämnde profiler tidigare. Han går in, är liksom dominant i en final, gör det målet han gör, det firandet efter som ju kommer att vara på vykort och posters och annat framöver också. Det finns något odödligt över det, för att det här har de väntat på så länge. Jag tyckte det märktes i den här finalen att det var ett lag som verkligen behövde, längtade efter den här pokalen. Ett annat lag som egentligen gick ut och kanske hade det mesta att förlora och som blir helt utspelade och haft en väldigt jobbig vecka den här säsongens hittills tuffaste vecka, får man säga. Vi kommer väl in på dem mer, för att stanna i Newcastle och ta till. Och sen att Dan Byrne av alla människor gör det han gör. Alltså den nicken, den liksom farten han får i den nicken också, otroligt skicklig.
Jag tänkte precis säga det, på tal om dåliga veckor så har ju Dan Byrne haft en fantastisk vecka med tanke på att han har blivit inkallad till Englands landslag och kan eventuellt få göra sin första landskamp i karriären. Det är inte illa när man är 30 plus. Så att just det här att han ändå har haft en liten brokig väg upp till toppen. Jag menar, han jobbade ju på Tesco eller Asta eller vad det var för inte allt för länge sedan, och han har hållit på Newcastle i hela sitt liv. Just det här att han får kliva fram, det är ju, vi pratar ju såklart mycket om Alexander Isak, att vårt fokus ligger där, men det var en väldigt stor dag för Dan Byrne också, ska man komma ihåg.
Verkligen, och för supportrarna så är det ju här väldigt mycket Dan Byrnes. Jag menar, han är en av dem. De inser också att, jag menar, Alexander Isak är deras största stjärna här och nu. Han är deras bästa spelare, det är inget snack om den saken. Men det blir alltid speciellt med en spelare som är en av supporterna, som är från stan, som är alltså som blöder det här laget. Det kan man aldrig förvänta sig av en svensk miljardstriker eller en brasiliansk mittfältsmotor, men en 2 meter lång Jordy som krigar och krigar och krigar för det här laget och som får göra det här målet. Det är klart att det är han som är den allra största hjälten för läktarna.
Måste nästan nämna dock de brasilianska motorerna.
Verkligen.
Jag tyckte både var... Bruno Guimarães och Joey Linton gjorde en bra match, men framförallt Joey Linton. Ja. Där ser vi också, han har ju varit skadad en period under den här säsongen, men där ser man hur viktig han är för Newcastle, just det här att, ja, att hur avgörande det var för dem att de verkligen fick kontroll på mittfältet, vilket de fick omedelbart från avspark, och han hade otroligt stor del i det. Sen tyckte jag det var intressant också det här med att, om vi tittar på vänsterkanten då, som ändå hade varit en del frågetecken med tanke på att Anthony Gordon var avstängd och den saknade om Lewis Hall också, som spelar ju faktiskt med 2 högerfotade på vänsterkanten i Livramento och Harvey Barnes. Men trots det så slår de ju, alltså man tittar på Isaks mål exempelvis, så är det ju Livramento som står för det inlägget med vänsterfoten. Och jag tyckte det var lite intressant, för det drog mig till minnes när Kieran Trippier spelade på fel kant under EM i England i somras. Att han hade ju aldrig slagit det inlägget med fel fot. Så jag kan ju förstå det, varför är det här möjligtvis då inte ville flytta över honom, utan varför det blev Livramento. Men jag tyckte att de verkligen fick utdelning på den kanten där Alexander Arnold naturligtvis saknades.
Ja, det gjorde han ju, och det är klart att det går inte liksom att skylla på skador eller något sånt där. Det är klart att Alexander Arnold fattades i, framförallt när man jagar, när man offensivt måste framåt och det fattas liksom kreativitet, så är det klart att han hade varit en av de spelarna. Men det här var ju mer en match som Newcastle vann än som Liverpool förlorade, om du förstår vad jag menar. Det var så uppenbart att det fanns ett lag som ville det här mer, som sprang mer, som krigade mer, som stoppade in kroppen i de här duellerna med lite extra, som var beredda att göra vad som krävdes för att vinna en final inför 100 000 personer på Wembley. Det är ett Liverpool som har gått på ett par snytningar de senaste veckan. Man åkte ut Champions League. Det har gått, liksom, spelet har inte riktigt klickat i, och man har inte kommit upp i energi. Och man kunde inte matcha Newcastle, framförallt på mittfältet, framförallt Joey Linton. Mohamed Salah var ju liksom en skugga verkligen utav den Salah vi har sett tidigare under säsongen. Han gjorde ju inte någonting överhuvudtaget i den här matchen.
Han hade ju inte ett enda avslut, eller skapade inte en enda möjlighet. Det var första gången i hans Liverpool-karriär.
Ja, och det är ju såklart en förtjänst utav, i väldigt hög utsträckning utav Newcastles mittfält. Och det här har vi ju sett en gång förut den här säsongen. För att när Liverpool var på besök i Newcastle, så var det faktiskt en matchbild som inte var helt olik den vi såg nu. Det som hände då var ju att Liverpool fick ändå med sig ett resultat, så att prestationen överskuggades lite utav resultatet i slutändan. Men Newcastle var ju dominanta på mittfältet den gången också. Och det här kan ju vara lite av en väckarklocka för Liverpool, att i vissa matcher, speciellt mot ett väldigt fysiskt mittfält som det Newcastle har, så kan en sån spelare som Ryan Gravenberch få det tufft. Och det hade han här. Han är ju fortfarande liksom 22 år gammal och har inte spelat på den här positionen speciellt länge. Man ser vilka kvaliteter han har. Men när han är lite ur form och han möter extremt fysiskt starka spelare som, ja, men kanske framförallt Joey Linton i den här matchen, så har han det kämpigt. Och det tycker jag blev uppenbart här. Och sen så är det klart att det är många spelare som inte kommer upp i nivå. Men ett resultat av att Newcastle kom ut med en helt annan inställning till den här matchen, det tror jag är den främsta anledningen till varför matchbilden blev som den blev.
Ja.
Sen är det ju konstigt att ändå liksom inte kunna ta fram den inställningen i en final. Sen fattar jag att den här, som jag sa, att Liga Cup-finalen betyder nog mycket mer för Newcastle utifrån liksom längtan efter titlar och annat, men sättet de ändå blir överkörda på mittfältet, det blir de hela matchen, mer eller mindre. Också såklart Joel Linton förtjänst. Men det som på något sätt kan vara lite oroande med för Liverpools del, man undrar ju till att börja med varför man har valt att ha McAllister och markera Dan Burn på hörnor. Och det blev ju kostsamt. Nästa hörna, McAllister står och ska markera Dan Burn igen. Det verkar inte som att han har lärt sig sådana misstag på så vis.
Men är vi säkra på att han ska markera? Är det inte mer att han ska blocka? Är det inte det som är tanken med att han befinner sig just där? Att det är meningen att någon annan ska plocka upp Dan Burn i nästa?
Ja, så kan det i för sig, så kan det i för sig vara, men likväl så vart det ju farligt på den hörnan också. Även om det inte ledde till ett andra mål där då. Så, det är väldigt tuff vecka för Liverpool på så vis, för att de hade väl kanske behövt få liksom energin från en titel ändå. Och att de då gör en sån platt insats som man ändå gör. För jag håller inte helt med i att det bara var Newcastle som var bra. Det var ju en kombination
av
båda.
Det var inte det jag menade, att det var bara var Newcastle som var bra. Men att...
Det var mer Newcastle som var bra.
Det var mer, framförallt var det Newcastle som hade energin. Jag menar, Liverpool gör ju en bedrövlig fotbollsmatch. Definitivt. Men framförallt är det ju energin som inte finns där.
De vågar ju inte riktigt under första halvleken heller. Jag tänker på just det här att efter pausvilan så involveras ju Gravenberg betydligt mer, att de faktiskt sätter passningen på honom och vågar spela sig igenom den här pressen. För att det går ju att göra det, men man måste våga göra det. Och jag tyckte det kändes som att Liverpool inte riktigt, ja, de kände sig inte riktigt så här säkra i sig själv under första halvleken, att de nästan spelade i händerna på Newcastle gång på gång.
Sen är det ju också, det är ju inte någon superform på de offensiva spelarna heller i Liverpool just nu. Alltså Diaz kommer ju inte till sin rätt, Jota kan inte träffa mål. Så Boslai är ganska liksom bara fel, på liksom fel plats känns det som lite. Och det säger väl någonting av Fede Kesa, som kanske är den som har mest att bevisa på sätt när han får chansen att komma in, när han som ändå ser pigg ut och gör saker. Och
men det är nästan, jag tyckte det nästan var mer Harvey Elliott också. När Harvey Elliott, för man märkte ju det att Arne Slott, han fick ju lite panik, eller panik, men han började ju kasta in en massa offensiva spelare där för att försöka få till en effekt. Och jag tycker att man får den effekten när Harvey Elliott kommer in, att det är han som slår den här linjebrytande passningen till Kesa. Så att det är väl möjligtvis då att han skulle ha kommit in tidigare i så fall.
Ja, alltså det har ju varit så att Arne Slott har ju lutat sig väldigt mycket mot sin startelva och inte laborerat speciellt mycket med den, som jag fortfarande hävdar, väldigt breda truppen som Liverpool har. Det har inte roterats så där jättemycket. Jag kan tycka att det är väl också ett... Det är ju så här, Mohamed Salah kan du liksom inte byta ut någonsin.
Nej, det ska de inte göra oavsett.
Men han borde kanske ha gått av i halvtid i en sån här match. Men du kan liksom inte göra det därför att han är Mohamed Salah, va? Det kanske har gjort att en sån spelare som Darwin Núñez, vi vet ju att Darwin Núñez är vad han är. Liksom,
men oberäknelig.
Oberäknelig, men... Det är inte alltid helt fel, men han har fått ganska lite förtroende den senaste tiden, eller ja, hela den här säsongen egentligen. Harvey Elliott har inte heller fått speciellt mycket speltid. Kesa, så vi vet ju att Kesa är en duktig fotbollsspelare. Det, jag menar, för ett par säsonger så pratade vi om honom som liksom, det italienska landslagets absolut bästa spelare och så vidare. Jag menar, det finns kvaliteter där, men de har inte fått speciellt mycket chanser att bevisa det. Nej, de har fått komma in i alltid ganska svåra liksom, stunder. Alltså, i matcher där man måste jaga någonting och sen så gör de kollektivt en platt match borta mot Plymouth. Ja, men då är det ut igen. Jag vet inte. Det finns en hel del lärpengar för Arne Slott här. För det har inte roterat speciellt mycket. Och några av de här spelarna har spelat enormt mycket fotboll under säsongen. Och ser trötta ut helt enkelt. Så jag tror att det här landslagsuppehållet kommer rätt lägligt för Liverpool. Och att man har skaffat sig det försprånget man har i ligan ska man nog vara rätt så glada för. För att det kommer tappas mer poäng den här säsongen i ligan. Nu har man ett ganska beskedligt spelschema framöver och man har bara en sak att fokusera på. Kan man ändå vila sig mot, och sen så kommer det göras ganska stora investeringar i truppen, tror jag, till sommaren dessutom. Grattis Newcastle, får vi väl säga, till titeln. Det var de väl värda. Jag menar, de slog ut Arsenal på vägen dit. Det är inte så att de har haft ett lätt spelschema på vägen heller. Arsenal som besegrade Chelsea på lördagen. Inte någon så här sprakande fotbollsmatch, Frida. Men väldigt glädjande för Arsenal ändå att BK Hörnspark är tillbaka. Och jag säger verkligen inte det med någon slags hånfullhet, utan det här är ju ett av Arsenals främsta vapen och har varit ett supereffektivt vapen under säsongen. De här fasta situationerna som har liksom lyst med sin frånvaro under framförallt den här perioden när så mycket anfallsspelare har fattats, så hade man ju kunnat tänka sig att man hade kunnat liksom överbrygga det, den bristen med att ändå, bakåt ser det ju otroligt solidt ut fortfarande. Man släpper ju in väldigt lite mål, men man måste göra dem framåt, och att man lyckades plocka fram en hörna här igen och göra mål på den, och det ger 3 poäng. Det är ändå väldigt viktigt för Arsenal.
Ja, 53:e gången gilt. Det var ju 53:e hörnan som de slog till på här. Sen tror jag ju inte att det var planerat direkt att Merino skulle konvertera den där nicken som han gjorde. Men vad gör väl det? Jag tror ju att det här med att Arsenal faktiskt inte har gjort så många mål på hörnor på sistone. Jag tror väl att det säkert hänger ihop också med faktumet att Saka har varit skadad, som ju såklart är den som primärt då levererar de här hörnorna och ofta slår dem perfekt. Och sen då ihop med att man har ett antal andra skador, så att det finns säkert en korrelation däremellan. Men ja, det räckte ju till 3 poäng. Det är som du säger, att det finns inte så mycket att säga om den här matchen egentligen. Det var en ganska märklig stämning så där. Den tog aldrig riktigt fart, även om det var rätt så aggressivt emellanåt. Men det är ju tydligt att Chelsea utan Cole Palmer, även om han har varit rätt så formsvag på sistone, så blir det ju inte bättre av att han inte är med i truppen. Och jag tyckte det var lite intressant också att senast Palmer missade en match, det var ju just när de mötte Arsenal på Emirates för 11 månader sedan. Så att jag vet inte hur det kommer sig att han alltid missar just det där mötet.
Det är ju oerhört trubbigt i Chelsea, och på något sätt den här liksom försöket till forcering i slutet, det var ju ingen forcering, det hände ju liksom ingenting överhuvudtaget offensivt för dem. Och inget ont om George unge yttern som kommer in, men det är lite alarmerande att det liksom är hans utmanande en mot en på högerkanten som är det enda liksom anfallsvapnet de överhuvudtaget har i slutet. Jag tycker ju fortfarande överlag att det har tagit steg i rätt riktning sen Maresca kom in på den tränarposten. Sen finns det ju uppenbarligen, bevisligen, väldigt mycket fortfarande att jobba på. Jag vet inte vad jag ska säga om Robert Sanchez insats i mål.
Han gjorde verkligen
och gav. Kan man väl säga. Ja. Och det där också, nu var han första målvakt plötsligt igen. Och
han ser ju ut som självförtroendet liksom verkligen har tagit semester.
Han gör ju vissa jättebra aktioner i den här matchen också, så att det där menar att det är liksom svårt att sätta något betyg på hans insatser.
Sen är det inte bara när Maresca går ut på presskonferenser och hugger fast att en viss målvakt är första målvakt.
Nej, exakt.
Kanske han ska låta bli att göra det, med tanke på att båda två verkligen har ett misstag i sig. Så att, ja. Nej.
Framförallt sluta hugga fast det när du byter person du hugger fast ska vara första målvakt vecka ut och vecka in. Det blir liksom inte trovärdigt efter ett tag. Höjdpunkten för mig i den här matchen, för jag tyckte det var en lite mysig situation, det var ju när Jurgen Timber och Maresca skakade hand där på liksom, från en diskussion de hade haft vid sidlinjen. Det var väldigt fint, tyckte jag bara. Det var där. Det hände ju liksom ingenting i den här matchen förutom det. Och sen så här, Arsenal har ju också sina offensiva problem, de har ju pratat om förut. Jag är förbryllad fortfarande över Martin Ødegaard, hur han liksom inte kommer till lägen, kommer till poäng på något sätt, och det känns som att det där saknas det också en del självförtroende överlag i sättet han agerar och besluten han tar på planen. Och
det är ju sedan han blev pappa. Det är ju faktiskt det. Det var ju då den här nedåtgående spiralen började.
Ja, men det är det, men jag vill dra korrelationen.
Nej, alltså, frågan är ju, för att vissa spelare blir ju ännu bättre när de får barn, som typ Dejan Kulusevski. Alltså han har ju faktiskt tagit ytterligare ett kliv sedan han fick sin dotter. Men i Martin Ødegaards fall så är frågan om han har sömnbrist eller vad det är. För att det känns som att hans tankar är ofta på annat håll. Och han har ju inte riktigt nått upp till den nivån som vi har sett tidigare säsonger. Men det är klart, det kan ju hänga ihop med skadan också naturligtvis tidigare under säsongen.
Jag minns när gamle Madridbacken Pepe blev pappa för första gången. Då skaffade han plötsligt hår på huvudet och blev snäll i duellerna. Och det var ingen bra kombination för Pepe med tanke på vad han...
Tog ett par år, sen rakade han av sig igen och började...
Precis, när barnen hade växt upp.
Började misshandla folk igen. Gamla,
vanliga jag igen och blev kanon.
Ja, nej, det var inte mycket till tillställning i övrigt matchen mellan Arsenal och Chelsea. Lite mer underhållande blev det i Leicester där Manchester United var på sök, och ganska mycket av det handlar ju om att Leicester inte kan försvara överhuvudtaget. Marescas gamla gäng då, numera Ruud van Nistelrooys Leicester. Nu 9 poäng upp till Wolves som vi kommer till lite senare. Det här tåget har ju liksom gått för Leicester som kommer rasa rätt ur igen.
Du får ändå ge lite cred till Man United.
Ja, jag kommer till Manchester United, för det gav ju liksom utrymme för måste man säga att vi har ju hackat väldigt mycket på Manchester United och på Ruben Amorim. Ja, kanske inte så mycket, men till viss del på Ruben Amorim också, men väldigt mycket på spelarna. Men den senaste veckorna har ändå någonting, alltså spelmässigt har det fortfarande sett liksom svajigt ut i perioder. Men resultaten har ändå varit där. Man har tagit sig vidare i Europa. Man lyckades få med sig poäng mot Arsenal i den där riktigt tuffa matchen. Man vinner liksom övertygande här med 3-0. Visst, det är bara Leicester, men det är bortaplan och det finns många bananskal här. Man måste göra de där målen. Rasmus Höjlund gör ett riktigt fint mål, ett kliniskt avslut, ett sånt där strikermål som man liksom förväntar sig att han ska göra.
Det där var viktigt. Åtminstone... Alltså, hans måltaka har ju varit så oerhört lång.
Han har bestämt sig för att köra den där gladiator-målgesten som sin nu. Alltså det var det jag reagerade på. Man har inte sett den på ett tag. Eftersom att han inte gjort mål på ett tag. Men bara, han har bestämt sig för att köra den. Okej, okay, ja.
Men också betydelsefullt att det inte var liksom så här, oj, bollen studsade ner framför fötterna på mig och peta in den. Utan det där var ett riktigt avslut liksom. Ett fint anfall som han var liksom leverantör av. Det betyder jättemycket. Bruno Fernandes förstås fantastiskt bra. Men också... några ungdomar som har kommit in här och visat att de har i den här truppen att göra, och det finns liksom någonting att jobba med för Ruben Amorim. Garnacho hade ju 2 bollar i nät, ena framspelad utav Höjlund ju, så att det är liksom en kombination. Det vart ju avvinkat för offside, men sen fick han göra mål ändå. Och såklart Bruno Fernandes med 3-0-målet. Väldigt vackert avslut.
Ja, men vilken vecka Bruno Fernandes har haft. Eller vecka, han har ju varit så oerhört viktig för Man United under en väldigt lång tid. Men man märker där att det är ju han som kliver fram när de verkligen behöver det. Som exempelvis i returen mot Real Sociedad, där det kändes som att Rasmus Höjlund aldrig skulle göra mål någonsin igen. Och ja, då står han för ett hattrick. Visst, det var 2 straffar, men de ska ändå dras in, och sen så gör han ju ett tredje också. Så att han bär ju det här laget mycket på sina axlar, men man ser ju hur mycket enklare det blir att plocka 3 poängar när andra kliver fram också. Så att det var väl skönt för Höjlund att han äntligen fick göra det där målet, och Garnacho lika så.
Du nämnde ju yngre spelare som fått chansen, så det var ju smolk i bägaren lite att Heaven fick kliva av, eller bäras av då i den här matchen, med tanke på hur bra han verkligen har gjort det när han får komma in och har verkligen tagit chansen. Och otroligt tråkigt att han tvingas bryta på det.
Förhoppningsvis inte så illa ändå. Så att, ja, det är väl de första rapporterna man har fått åtminstone. Så att få hålla tummarna för hans del. För att jag tycker också det är härligt med en ung spelare som vågar hålla i bollen. För att Man United blir ju fortfarande nervösa när de har bollen, för att de vet inte riktigt vart de ska befinna sig. Det pekas väldigt mycket mellan lagkamrater och sådär. Men jag tycker att han åtminstone har modet att hålla i bollen. Han letar upp en ny position, han passar iväg den. Jag tycker ändå att det känns som att han har mycket kvalitet i sig.
Ersattes ju då utav Toby Collier. Vi fick även se Harry Amass komma in och sådär. Ja, men det var en otroligt positiv eftermiddag, eller positiv kväll var det. Det var ju en sen match för Manchester United, och det ska gudarna veta att de behöver få in lite tro på det här projektet igen, för att det här är projektet som gäller nu. De kan liksom inte lägga om kursen en gång till, utan det här behövde komma förr eller senare, och det känns som att det är någonting på gång nu.
Lite missräkning att Chelsea ändå vann dragkampen om Giovanni Quenda här nu också. Som ju uppges klar för Chelsea till säsongen 2026. Det var en spelare som verkligen verkade ha varit på United-radarn till sommaren då, som Ruben Amorim en gång gav chansen i Sporting, eller en gång den här säsongen i början av den. Men oavsett så det som händer på plan här så ser det ju faktiskt mycket bättre ut än vad det gjorde för en tag sedan.
Och kan man få ihop en vårform så finns ju fortfarande den där Champions League-platsen genom Europa League där.
Genom Europa League, det finns
ja,
det.
Ja, i ligan är den ju. Ja. Vi kommer till Champions League-platserna alldeles strax här, för det är hyperintressant verkligen runt de där sista platserna. Men Europa League finns där och som sagt, en vårform som kan smygas in nu, att spelarna börjar hitta varandra, spelsystemet börjar bli lite mer, sitta lite i ryggraden hos vissa spelare, då så, ja, då kan det bli någonting där.
Det hade ju faktiskt varit helt sanslöst om även den här säsongen slutade att United vinner en titel, Arsenal gör det inte. Mm. Ändå.
Kul också för Victor Nilsson Lindelöf och få vara med och spela och hålla nollan i en sån här match. Och jag tycker han funkar ju bättre i en trebackslinje, tycker jag, än i en fyrbackslinje som han spelar just nu. Han har ju en helt okej passningsfot, trots allt. Jag tycker det funkar rätt bra. Viktig, skön brytning av De Ligt där också. När det höll på att bli ett sånt där. Leicester hade ju en superläge när Vardy spelade in till vem det nu var. Och han skulle bara rulla in bollen och De Ligt fick verkligen göra en sån där hockeybrytning. Slidar in och blockade det skottet. Det var, betyder mycket för honom också, för han har ju inte heller haft någon lysande start på sin Manchester United-karriär, får man säga.
Vi kan ju hugga fast också, i och med att Wolves vann i helgen så blir det nog väldigt svårt för Leicester att hålla sig kvar. Och Ipswich då.
Vi tar oss till Manchester City därifrån då, lördagsmatchen. 2-2 till slut mot Brighton. De hade verkligen kunnat förlora den här matchen, City, och Guardiola famlar fortfarande efter hur han ska få ihop den här truppen till någonting som liknar det vi har varit vana vid att se med Manchester City, och de är långt ifrån där. Brighton, man får säga, bara kryss i den här matchen, för att de var det bättre laget. Visst, City hade ju den där bollen i stolpen och så vidare också, det var ganska gott om målchanser, får man säga. Ändå, Brighton borde kanske avgjort det här, Frida.
Ja, nej, men det tycker jag. Det finns ju en viktig skillnad mellan de här lagen, och det är ju att Brighton har yttrar som tar hem jobbet och tillförlitliga ytterbackar rent defensivt. Det har inte Man City, särskilt inte på högkanten just nu. Alltså det är förvånansvärt lätt att bara springa ifrån Man City. Det är som att vid vissa situationer så, ja, slutar de springa. De bryr sig kanske inte tillräckligt mycket, vad vet jag. Och sen plus att Brighton alltid har en spelare som kommer på bortre stolpen, en ytter som dyker upp där. Och oftast i den här matchen så var det ju antingen Mittoma eller Minte. Så att de är ju det här är ju ett väldigt skickligt lag, Brighton. Och sen så, vissa har vi tittat på deras säsong och tyckt att de har varit lite upp eller ner. Men nu har de ju kommit in i en sorts segersvit som verkar helt ostoppbar och ligger helt plötsligt där uppe i högt upp i tabellen. Ja, mittfältet dessutom väldigt, väldigt tungt. Baleba, Gomez, Rutter precis framför. Tyckte helt enkelt att de körde över Man City på de planen, och då blir det svårt också att besegra Brighton. Så att jag kan förstå att Hürzler är ganska besviken på att de faktiskt inte får med sig 3 poäng härifrån. Eller härifrån. Mm. Därifrån.
Ja. Brighton nu då på 47 poäng, precis som Newcastle. Newcastle med en match mindre spelad. Om vinner man den hängmatchen som väl är mot Crystal Palace, va? Så är man faktiskt uppe på den där fjärde platsen, förbi både City och Chelsea som ligger på 48 respektive 49 poäng. Brighton på 47, Fulham på 45, Villa på 45, Bournemouth på 44.
Fulham är med där nu också, ja.
Jajamän, det är alltså från Chelsea på fjärde plats ner till Bournemouth på 10:e plats, så är det alltså bara 5 poäng som skiljer, och det är inte Chelsea just nu då på fjärde plats i någon speciellt bra form. Det är däremot ett Brighton i jättefin form, ett Fulham i fin form, ett Newcastle i jättefin form, Manchester City, nja, alltså Det kommer vara ett getingbo hela vägen in i slut, till slutomgången. Och med tanke på att botten redan är avgjord, att förmodligen är titeln redan avgjord till Liverpool om inte de liksom förlorar ett par, ja, men kanske sina närmsta, att de förlorar derbyt mot Everton på Anfield som är efter landslagsuppehållet här, och sen så har man väl Crystal Palace eller Leicester eller något sånt där efter det. Och skulle man förlora några av de där matcherna, ja, då kanske det kan bli lite spänning i tabelltoppen också. Men framförallt så är det ju platserna, den här framförallt då fjärde, femte Champions League-platsen som vi ska hålla ögonen på.
Du räknar in Forest på tredje redan?
Jag räknar in Forest på tredje, 54 poäng. De har ju alltså 5 poäng ner till Chelsea. Och bättre form dessutom.
Ja, Chelsea har ett ganska tufft spelschema också.
Chelsea har tufft spelschema och Chelsea har lika långt ner till Bournemouth på 10:e plats då, som Forest har till Chelsea. Så att jag tror det blir, jag tror verkligen att det blir, och Forest som har ett ganska gynnsamt spelschema dessutom.
Ja. De har ju ändå Brighton, Villa, men United kan man kanske inte räkna som ett tufft lag att möta, men Chelsea i sista omgången kan ju dock bli väldigt intressant.
Ja, verkligen. Det hade ju varit helt otroligt ju. Nuno Espirito Santos tar Nottingham Forest till Champions League, men där är vi ju. Det är ju det som är, det är ditåt det lutar just nu, verkligen. Vi kan väl ta oss till den matchen då. Verkligen en match med svensk prägel. Anthony Elanga med 2 jättefina mål. Och sen kanske hela omgångens mål är ju Jens Kajust. Skickade en knorrad vänsterfot hela vägen till Jon Dahl Tomasson.
Ja, varför är han inte med?
Som inte tog ut Jens Kajust till den här landslagssamlingen.
Ja, jag tycker det är helt... Jag tycker det är rätt så bizarrt, men jag vet inte om det beror på att Kajust själv tackade nej till den senaste landslagssamlingen eftersom att han hade haft en känning och kände att han ville vara kvar i Ipswich. Jag vet inte om det är det som gör att Dahl Tomasson inte tar ut honom, för att annars tycker jag ju att Kajust har gjort en jättefin säsong, särskilt sedan han hade den skadan, och det visar han ju inte minst i den här matchen.
Vem hade ni helst haft i ett lag just nu? Jens Kajust eller Jordan Henderson? Som ju... var tillbaka i Englands landslagstrupp.
Tuchels första trupp hade ändå vissa ingredienser som man hajade till på, så kan man säga.
Ja, men om man tänker så här att Lukas Bergvall, han är ju väldigt skicklig i den här nummer 6-rollen, men han behöver någon bredvid sig. Då hade jag tyckt att, ja, men Bergvall och Kajus där, hade inte det funkat rätt så bra troligtvis?
Verkligen.
Jag vet inte, jag tror väl säkert att Kajus kommer dyka upp i en trupp så småningom, men lite förvånad ändå av att han inte är med.
Det är ju ganska tuff konkurrens. Alltså, vi pratar om att vi inte har så mycket in i utfältet, men det är ju tuff konkurrens. Du ska in Hugo Larsson och Yasin Ayari och Saletra som värderas högt av Tomasson också. Så då blir det ju ganska få platser att slåss om ändå. Sen kan vi hålla med om att om man själv har tagit ut en landslagsgrupp kanske Kajust hade varit med. Men sen är det med. 2 träningsmatcher också här, så vi får se liksom hur talande den här truppen egentligen är. Så att säga. Mm.
Men det var ju Elanga som var den stora stjärnan här ju.
Så är det, och han är med.
Han är med, äntligen.
Han är tillbaks.
Ja. Det är ju första gången någonsin han gör 2 mål också i en match. Nuno trodde ju inte sina öron när han fick höra det och tyckte det var väldigt märkligt. Men det är ju 2 riktigt fina mål också. Alltså första kommer han ju med från snäv vinkel på högerkanten. Sen det andra, han har ju spelat lite mer centralt nu på sistone. Och det är ju även där han hamnar då, till det andra målet. Så att det mycket gick genom honom, just det här att Nottingham Forest försökte utnyttja hans speed hela tiden och så att han kunde löpa in bakom backlinjen, och det fungerade ju galant i den här matchen.
Nej, alltså först ett klassmål verkligen, hur han bara driver fram på kanten, och sen det är så självklar i avslutet där också. Båda avsluten är helt självklara och oerhört kalla, men det första tyckte jag var
ett med varje fot också. Det gillar man ju, att det finns det självförtroendet att man kan ta de avsluten med båda fötterna, för att det är 2 riktigt fina avslut. Ja, Nottingham Forest bara trummar ju på, och de har ju bara en sak den här säsongen, det är att de ska lösa den där Champions League-platsen, och gör de det så är det ju en sån megasuccé så att
de har FA-cupen
det liknar
också.
Ingenting.
De är kvar där, ja.
Ja, de är kvar där också, ja. Just det. Men det, jag menar, allting handlar ju härifrån om att
alltså, lösa. Man frågar Forest-fansen, vad har ni helst tagit? Champions League-plats eller FA-cup-titel? Jag tror de flesta hade sagt en FA-cup-titel, eller?
Alltså, den är ju, den är rätt svår ändå.
Den är, ja, den är...
Ja, men en trofé...
Ja, de är ju, men de är betydligt närmare en Champions League-plats än en FA-cup-titel här och nu.
Här och nu, ja.
Så
men,
är det ju.
Men om vi liksom bara leker med den tanken, så tror jag nog ändå att FA-cup-titel väger tyngre, för att en pokal är en pokal. Framförallt för en klubb, ja, som en gång i tiden var vana vid att vinna pokaler, men inte varit nära dem under väldigt många år nu.
Nej, så är det ju. Ni får höra av er Newcastle, eller vad säger jag, Forest supportrar, vilket ni helst hade velat ha. Jag tror ändå att den där Europaplatsen hade betytt väldigt mycket. Man vet, ja, ju för spelarna och hierarkin i Forest, så tror jag att det hade ju varit det.
Absolut, men för fansen är jag övertygad om att om de måste välja en, så väljer de FA-cup-titeln. Men jag kan ha helt fel.
Undrar hur många svenska Forest supportrar det finns egentligen. Jag tror aldrig jag har träffat någon eller haft kontakt med någon.
Och det finns... Det finns några äldre här.
Jag menar, det borde finnas några från Good Old Days.
Jo, men jag menar, Ipswich finns ju en hel del som man kan komma på. Så här, on top of mind. Men just Forest supporter, jag har bara träffat engelsmän än så länge.
Det är i och för sig sant att jag kommer nog på fler Ipswich supportrar än Forest supportrar. Men jag kanske har sagt någonting om, jag vet inte.
Ja.
Jo, men jag har sprungit på några Forest supportrar i mitt liv, det har jag definitivt gjort. Men de har ofta varit av den lite äldre generationen, såklart, som följde Premier League på liksom 70- och 80-talet och började följa då.
Jag ska väl säga att de Ipswich-supportrar som kommer på i huvudet är ju inte heller från yngre generationen.
Nej, Niklas Holmgren är den första.
Ja, men det är väl bara han? Är det fler?
Nej, det bara...
min gamla bildlärare på högstadiet, han är på Ipswich också.
Men jag tycker bara det är så kul, för att i Sverige så kallar vi ju Ipswich för en klassisk klubb. Vilket man inte hade gjort här. Alltså, Ipswich är ju en fin klubb, men det är ju inte nödvändigtvis en klassisk klubb. Nottingham Forest är en klassisk klubb.
Det är... Forest har ändå spelat Europacup-final mot Malmö, så att...
Nej, men jag menar Nottingham Forest slog ju Malmö FF för Europa.
Det var precis det jag sa, exakt nyss.
Ja, det är faktiskt det, är det man ofta återkommer till.
Så att det är klart att de måste de ju ha skaffat sig en hel del. Typ supportrar i Helsingborg, kan man tänka sig.
Matchande tröjor. Nej, inte riktigt i och för sig. Det måste vara... Ja. Nu är vi riktigt snett, känner jag.
Ja. Vi tar oss till Craven Cottage. För Fulham supportrar vet jag att det finns ett gäng. Och Tottenham supportrar känner vi rätt många. 2-0 till Fulham blev det.
Arga Tottenham supportrar var en del på läktarna också.
Ja, dessutom. Ja, de har inte jättemycket att vara glada för, om man ska vara ärlig. För att den här säsongen har ju inte alls blivit som de hade förväntat sig. Visst, de är fortfarande också kvar då i Europa League och har ju den möjligheten. Det här var ju en tung 2-0-förlust. Rodrigo Muniz och Ryan Sessegnon, en gamle Tottenham-bekantingen, fick sätta spiken i kistan här. Och välförtjänst seger för Fulham, som ju är med i det där racet om Champions League-platserna.
Ja, Postecoglou, han roterade ju en del efter den här matchen tidigare under veckan. Jag vet inte om det var så smart. Alltså, nu känner man inte till allting, alltså kring status i truppen och sådär, men jag bara tänker att det hade varit bättre kanske att spinna vidare på den segern och se till att, för nu kommer det vara ett uppehåll på ett par veckor ju, så det kanske hade varit bättre då att faktiskt se till att avsluta på topp och behålla den goda stämningen i truppen. Jag tycker att det känns rätt så trött just nu, att får inte riktigt ut vad han vill av spelarna, och de har inte riktigt den där löpviljan och intensiteten just nu som behövs för att de ska kunna spela på det sättet som Postecoglou vill spela. Och möter man då Fulham, som är ett bra lag och som dessutom har bra spelare att byta in, då blir det väldigt tufft att få med sig 3 poäng på bortaplan.
Det är många olika saker jag funderar på efter den här matchen. Jag nämnde ju arga supportrar för jag tyckte det var intressant att man fick ett så här gammalt hederligt allsvenskt kvartsamtal med fansen efter, för det är inte ofta man ser i Premier League-sammanhang. Men Mattis Tell, som... Jag förstår inte varför det är Mattis
som har varit
som ska, är på lån. Liksom. Det är han som ändå tar på något sätt ansvar och går ut och pratar med fansen och hela den biten. Det är han som täcker upp för Ange Postecoglou när det håller på att bli dålig stämning där på väg ut från planen. Det är såklart att Tell växer på så vis, men det är också konstigt att det är andra spelare som inte liksom kliver fram och på något sätt stöttar honom i det, kan jag tycka. Det andra jag funderar på är liksom, är det läget att börja fundera på om Dominik Solanke är en av de kanske största floppvärvningarna som inför den här säsongen? För att han har ju inte överhuvudtaget levererat. Han har mest bara suttit med så här anime collabs på sociala medier och jag vet inte riktigt vad han har sysslat med. Skadad också.
Ja, det är precis att säga det. Att det måste man ju ha med sig att han har varit skadad.
Absolut.
Sen visst, han har ju inte skärpan i den här matchen. Men
nej.
Ja, jag tycker det är
men
lite hårt.
Men de man spelar är det också... nej, men det är väl, jag vet inte, men även om man har varit skadad så har man på något sätt önskat sig mer väl när han spelar, men såklart det blir hackigt när han är skadad också. Och det tredje jag funderar över är ju vad man känner kring den här extremt långa ranten som Ange Postecoglou drog på presskonferensen efter den här matchen, när han på något sätt börjar prata om sitt CV och börjar prata om liksom jämföra med andra jobb och allt möjligt och erfarenhet och grejer, om något sorts långt försvarstal. Om det är någon som är pressad här, det är han ju såklart på, till viss del, men han påstår att han fortfarande älskar att gå till jobbet och tycker det är så underbart och privilegierat att träna Tottenham och få jobba med det här, men samtidigt så ja, jag förstår ju om han är pressad och undrar vad det är som pågår utifrån vad det är för resultat de gör just nu.
Ja, men han satte sig själv också i en prekär sits med tanke på att han förra säsongen sa vid ett flertal tillfällen att jag vinner bucklor under min andra säsong. Och nu är det ju andra säsongen och vi ser Tottenham som inte har tagit kliv framåt. Absolut, de har haft jättemånga skador, men nu börjar de ju få tillbaka spelare. Och ändå ser det ut så här. Ja, jag tycker väl det är rätt så oroväckande och säger rätt så mycket om statusen på hela Tottenham just nu.
Vi tar oss därifrån då till Southampton Wolves. Wolves som ju var det sista halmstrået kanske då för Ipswich och Leicester i den här bottenstriden, gör det man ska trots att Cunha inte var närvarande. Vi får se när han, det är väl fortfarande risk att han kan bli avstängd ännu längre, Frida, för att han har ju fått stå sin sin automatiska avstängning. Men det finns ju risk för att han, eftersom det är upprepade förseelser den här säsongen, kan få ytterligare någon match eller två.
Det är upprepade förseelser i sekvensen.
Det
är efter släng och skallning, det är alltihopa på en gång. Bara golva Kerkers, helt bisarrt.
Ja, men de löser det, Strand Larsen med ett viktigt mål bland annat.
Två.
Med, två, han gjorde båda, just det, så är det. Southampton har ju ingenting.
Ja, men jag tycker lite synd om dem i den här matchen ändå. De skapar ju ändå en del, men problemet är ju att det är för enkelt att göra mål på dem. Sen tycker jag just det här med att Cunha inte var med, en eloge då till Gomes och André som gör det bra på centralt mittfält. Men ja, vi kan cementera Southampton som ett championship-lag nästa säsong. Det har ju Ivan Juric redan gjort dessutom, så ja.
De såg till också att de ändå får sällskap ner av sina nykomlingskollegor också genom att Wolves tog 3 poäng här och Ipswich och Leicester inte gör sitt jobb. Så det är tråkigt. Jag tycker alltid det finns en skärm när det finns någon form, oavsett vilka lag det är som är inblandade, att det finns någon form av spänning och intresse kring liksom bottenstriden inför slutomgången. Men den är ju helt självklart den säsongen.
Ja, alltså det blev fel från början när Jason Wilcox lämnade för Man United. Då blev de av med sin sportchef och sen lyckades de aldrig riktigt komma på banan sett till sina rekryteringar. Så att de hade nog räknat med det här, eller Russell Martin hade ju definitivt räknat med det här, att det skulle bli väldigt, väldigt, väldigt tufft att hänga kvar med det spelarmaterialet. Så att, ja, bättre lycka nästa gång.
Ja, och Southampton är ju ett lag som kommer vara tillbaka om ett par säsonger igen, för att de studsar däremellan.
De får ju sin ekonomiska fallskärm ju, som hjälpande.
Ja. Ja, men också de har ju en organisation som är större och bättre än de flesta championship-lag, så att det kommer ju göra att man kan kanske attrahera en lite annan nivå spelare, man kanske har lite större trupp, man har en bättre akademi och så vidare än många andra championship-lag, och då kommer man förr eller senare gå upp igen.
Och sluta ner igen för, återigen om inte det blir om, någon.
Och gör man inte mer då när man väl får chansen igen, så kommer man också åka ur igen, för att vi har ju sett, de är ju De är ju en handfull lag som är så här nu. Vi kommer att se Burnley antagligen, eller Leeds, eller göra något liknande nästa säsong. Så, att, så där är det ju bara.
Av någon anledning, jag vet att jag satt ju förra säsongen och var så oerhört frustrerad och arg nästan på Sheffield United och hur de hade agerat inför att åka upp igen här. Och Burnley till viss del också, men framförallt då Sheffield United, för den truppen kunde man ju se liksom på förhand att det är ingen chans i Premier League. Vad är det ni har byggt ihop? Jag blir inte lika arg på Southampton, även om de nästan gör ännu sämre resultat och är ännu mer utspelade, för jag vet inte, det var någonting i alla fall som det känns som att de i vissa matcher ändå ska kunna få med sig någonting mer, men problemet är ju när försvaret läcker som en pastasil att det blir inte så mycket mer än så, och det är samma problem för Leicester.
Ja, vi har en match kvar, två matcher kvar att hantera. Den ena är Bournemouth-Brentford. Bournemouth som vi ju ska hänga med där uppe. Och det här var ju två tappade poäng för Bournemouth, även om Brentford såklart är välförtjänta och de är tuffa att slå.
Två tappade.
Tre tappade
såklart för Bournemouth. Ja, de hade behövt få med sig någonting här för att med tanke på formen på kanske framförallt Brighton just nu, så är risken att tåget går här för Bournemouth i sin jakt på Europaspel.
Ja, de har ju också lite oflyt här med avslut som drämmer i ribban och sådär. Men Brentford är ju helt plötsligt oslagbara på bortaplan. Jag såg inte riktigt den komma, men nu är det som att det är tvärtom sett till det här att Brentford var väldigt starka på hemmaplan inledningsvis. Nu plockar de seger efter seger på bortaplan, så att jag tycker att Thomas Frank, på tal om det här, det känns som att balans på mittfältet är veckans tema. Men Brentford har också hittat en väldigt fin balans på mittfältet med Janelt och Nörgård och Damsgård. Så att ja, det är Nörgård som står för ett väldigt fint mål där också ju. Så att en stark seger för Brentford, och ja, Bournemouth tappat lite fart nu. Det kanske är de här skadorna också som gjorde att de fick spela samma startelva i stort sett i varje match. Det är kanske det som har börjat komma ikapp dem lite grann också.
De laddar för att gå hela vägen i kuppen, Bournemouth. Det där har vi också en klubb som jag tror kan vara med och tampas om den där pokalen, utifrån hur vilka lag som har ramlat ur kuppen på vägen och utifrån vilken skicklig kupptränare framförallt Iraola är, åtminstone jag minns honom från Spanien. Men det har vi varit inne på förut också.
Riktig 6-poängsmatch i kampen om 14:e platsen hittar vi som avslutning här i Everton West Ham United. 1-1 blev det där, Frida. De befinner sig ju i ett sånt ingenmansland, båda de här två lagen, att det inte spelar så stor roll, men det är klart att det är skönt att få rädda en poäng på övertid.
Ja, O'Brien som räddar poäng. Så att, det är inte ofta vi ser det. Däremot att Sushek gör mål, och viktiga mål framförallt. Det hör ju nästan till vanligheterna nu för tiden, så att det är ju han som kliver fram och gör West Hams mål. Jag tycker de är upp och ner fortfarande. Mötet med Newcastle var ju under all kritik. Inte för att Newcastle var speciellt bra i det mötet heller, men West Ham var inte speciellt bra. Men ja, man kan ändå se små framsteg, men som sagt, det går lite fram och tillbaka, upp och ner och sådär. I Evertons fall så, David Moyes utsågs till månadens tränare för inte så länge sedan, och ja, han fortsätter ju rada upp poäng åtminstone, så att han har ju kommit in och levererat precis det som var tanken där Everton anställde honom. Så jag kan ju ändå vara glad för hans skull att det fortsatt går uppåt för dem.
Ja, alltså båda de, alltså även om Moyes såklart har haft mer effekt, så tycker jag också som du nämnde, för att det finns ändå positiva steg i West Ham också sen Potter har kommit in. Så det känns som båda de ändå lyckats med sina tränarbyten, och det blir ju väldigt spännande att se vad de kan förädla och sånt i sommaren och vad de kan hitta på till nästa säsong. Men här är de ju säkra neråt, har inte så mycket att spela för uppåt. Det är den där 14:e platsen där de får kämpa om.
Armando Broja kom in här också. Jag hade helt glömt bort att han var i Everton. Där har vi en karriär som har kommit av sig lite grann. Eller vad säger man, Broja eller Broja? Säger man kanske.
Ja, det beror på vilket språk du vill uttala på. Men han är ju engelsk ju. Så att...
Broja. Men han är väl, ja. Men han spelar för albanska landslaget, va?
Oh.
Ja, men precis. Man hade både, ja. Både
och. Ja, precis. Hörrni, vi har fått en del frågor som vi ska kasta in. Vi kan väl börja... Vi kan väl börja nerifrån. Expertpanelen på Pitchers skriver: är Maresca rätt man för jobbet? Föregående säsong i Leicester såg likadan ut. Starta starkt för att sen falla platt. Hur länge stannar han i Chelsea?
Snälla, håll kvar honom och låt honom försöka liksom fixa de här missarna.
Ja, först, ut med honom, in med någonting nytt. Det är ju Chelsea.
Nej, men det var ju det jag var inne på lite för. Jag tycker ändå överlag att det har gått i rätt riktning. Jag tycker det finns mycket mer att hämta. Säg att de skulle gå hela vägen i Conference League och ändå plocka hem en titel som alla väntar sig att de ska kunna ta. Det är någonting. Det är en titel att lägga i prisskåpet. Det är någonting att bygga vidare på. Sen får vi se om de löser den Champions League-platsen, men jag tror att de har alla möjligheter att göra det. Och då, jag tycker de ska behålla Maresca, och att ändå, även om det finns saker att verkligen ifrågasätta, så tycker jag att han, att det har varit steg i rätt riktning totalt sett över den här säsongen.
Jag är inte övertygad om hans fotbollsfilosofi egentligen faktiskt. Så jag är lite mer återhållsam, men ja. Det är inte så att jag tycker att de ska sparka honom imorgon, men jag tycker ändå man har sett tecken, särskilt den senaste tiden, men faktiskt under hela säsongen, på att, ja, att det kanske ändå finns lite brister i hans just fotbollsledarskap. Inte nödvändigtvis hans ledarskap utanför planen, för jag tyckte som sagt att han styrde upp den här situationen med den stora truppen på ett bra sätt. Men det finns lite andra frågetecken.
Joakim N skriver: är Isak för stor för Newcastle nu, eller blir han en legend där?
Ena utesluter väl inte det andra?
Alltså jag tror att drar han nu så kommer han inte vara en legend i Newcastle. Då kommer han ju vara den spelaren som lite grann, vad ska man säga?
Jag tror inte det utifrån att nu vann de en titel. Jo, jag tror visst att en titel gör skillnad i när hans liksom Newcastle-historia ska skrivas.
Inte om man går till en Premier League-klubb. Nej. Det tror jag inte.
Det är skillnad om man skulle gå till Barcelona och om man skulle gå till Arsenal.
Ja, går han till Liverpool nästa säsong så tror jag inte att det uppskattas på Tyneside.
Det tror inte jag heller.
Då kommer de utradera honom och så blir det bara att Dan Burn gjorde mål.
Dan Burn var den enda som gjorde mål. Det blev 1-0. Ja, nej, men det, så är det ju. Ja, är han för stor för Newcastle? Det beror väl på vad Newcastle har tänkt sig för kostym framöver. Ja,
han vill ju spela Champions League. Enkelt. Alltså så mycket kan man ju säga. Så att det hänger väl mycket på det. Om Newcastle kan etablera sig som ett Champions League-lag på sikt.
Det tror jag också. Och jag tror att löser man Champions League den här säsongen, vilket inte alls ser osannolikt ut, med tanke på formen man har och på positionen i tabellen och så vidare, och att den här skjutsen man nog kan få nu av att ha tagit den här titeln, jag tror att för mig är de favorit att ta en av de här Champions League-platserna som är kvar på bekostnad av Chelsea och Manchester City som har dem just nu. För Newcastle har den här hängmatchen, vinner de den hängmatchen, då är de uppe på fjärde platsen. Och jag tycker att de ser betydligt starkare ut än till exempel Chelsea just nu. Och gör de det, då kommer de erbjuda Alexander Isak ett, de kommer inte kunna erbjuda dem ett Erling Haaland-kontrakt. För att de måste ändå tänka på sin PSR. Men jag menar, det är Saudi som äger dem. Kan de bara hitta en väg runt liksom regler och restriktioner, så finns ju alla pengar i världen att bygga det största, dyraste jävla laget i hela världen. Jag menar, det finns inga sådana begränsningar.
Och det är det som ändå gör det så fint att Dan Burn är den som får avgöra den här finalen. För att på något sätt, han, absolut, han var värvad av de här Saudi-pengarna också, men han kände sig när han värvades som någon form av stopgap-värvning för att rädda säsongen där och då. Och att han ändå nu kan ha en nyckelroll och ha växt på det sättet, han är en engelsk landslagsman, det är väldigt fint. Men det kanske, vi får väl se hur många sådana fina ögonblick vi kommer ha att rapportera om Newcastle, om de liksom verkligen börjar spendera pengar på ett annat sätt och hitta något kryp och, som du sa, och bygger det där monsterlaget.
Glömmer aldrig när Dan Burns slogs, när han hade sin genombrottssäsong i Brighton, och Kalle Karlsson kallade honom för konstprojektet Dan Burn. Hur kan du spela med en två meter lång kille utan ett löpsteg som vänsterback och ändå lyckas?
Ja, det är fan, ja, Potter såg någonting i honom också ju. Därefter finns en stor fotbollsspelare och nu har Tuchel även sett det, så att jag tycker det är lite härligt.
Han kan dansa också.
Karin undrar, blir det några dammatcher mellan Chelsea och City för Frida Fagerlund kommande dagar? Finns ju en del att välja mellan. Ja, de ska alltså mötas, det är alltså damlagen då, Manchester City mot Chelsea den 19 mars, den 23 mars och den 27 mars.
Ja, och så har de precis kickat sin tränare också, Man City, så att det gör ju inte saken lättare. Jag ska på Champions League-mötet i London, är tanken.
Ja.
Är det klart vem som tar över City igen?
Nej, det tror jag inte. Om ingenting har hänt nu i de senaste timmarna. Det
finns ju en del japanska landslagsspelare som man hoppas får en bra tränare där och en bra miljö om inte annat. Det finns ju oerhört många just
City. De hade ju lite otur här i helgen. Släppte in ett ganska snöpligt mål där på slutet, självmål. Så att, ja, får vi se hur det går.
That Southgate Kiss skriver, han har skärmdumpat mig, någonting som jag skrev på deadline day, eller det var inte riktigt deadline, men 31 januari där jag skrev att Liverpool har en av Europas bredaste trupper, två potentiella startspelare på varje position, om något vore väl att gambla om man spenderade en massa pengar och slängde in nya spelare i vad som nu är en extremt välfungerande startelva. Jag håller fortfarande. Jag tror inte att nyförvärv i januari hade gjort någon skillnad i den här senaste veckans resultat. Jag tror verkligen inte det. Det är på något sätt, alltså, det hade inte gett mer energi till mittfältet här och nu att slänga in någon annan i det här. Jag vet inte. Jag har inte den tron på nyförvärv som liksom någonting som går in och förbättrar lag automatiskt. Det är ganska få nyförvärv som överhuvudtaget förbättrar lag. Speciellt lag på den här nivån.
Patrik Syk, grundare av Sillypodden.
Ja, så är det ju. Det är kul med nyförvärv. Det är spännande, det är kul att följa. Det ger liksom, ja. Men det ger supportrar mycket mer energi än vad det ger spelare och lag. Om man ska vara riktigt, om man ska titta
beror ju på lag och beror på vad man värvar.
Finns det ett uppenbart behov som jag tycker att Arsenal borde ha värvat en nia? Det är liksom inga konstigheter. Det
fan, eller nytta.
I min värld, vad sa du?
Eller en ytter. Inte nödvändigtvis en nia.
Eller en ytter.
Spelare som är offensiv och kan göra mål.
I Liverpools fall så tycker jag fortfarande inte att det finns ett uppenbart liksom hål någonstans som måste fyllas. Eller nu finns det ju ett på högerbacken därför att båda högerbackarna är skadade. Men jag menar, det kan ju hända liksom. Det kunde man ju inte riktigt förutse.
Det var ingen som tyckte att han skulle värva en högerback januari heller. Så att jag håller helt med att det är skillnad på om du har ett välfungerande lag som där och då kopplas som favoriter till allt som finns att vinna.
Ja.
Då finns det ingen anledning att värva. Sen tror jag att det vi har landat i nu på något sätt utifrån vad Liverpool har gjort är att Arne Slott har fått det här laget att se väldigt mycket mer titelredo ut. Redo att kunna vinna titlar, vinna saker än vad kanske fallet egentligen var under Jürgen Klopp. För att han har förädlat där liksom grunden som Klopp hade till någonting som är mycket mer på något sätt maskinellt och kan rada upp segrar i en liga. Uppenbarligen har inte kommit så långt i den transformationen att de verkligen kan liksom vara med och utmana om alla titlar. Utan uppenbarligen så blev det här hetsen på att nu ska man vinna ligan för mycket för att allt fokus från alla andra turneringar tappades. De hade inte intensiteten och energin för att kunna gå in i en ligacupfinal och ta hem den. De hade det inte för att kunna hantera PSG i två matcher. De hade det inte för att kunna städa av Plymouth i FA-cupen. Så där finns det uppenbarligen någonting att jobba på. Men jag håller ju med om att de hade väl inga behov att värva någonting i vinter ändå.
Nej, alltså jag tror inte det, alltså så här, det är lätt att vara efterklok, alltså så här, det är klart att man kan sitta här Ryan Gravenberg borde ha liksom så här, ja han har spelat för mycket och han har inte sett ut som sig själv. Okej, men vem hade du kunnat plocka in i januari då?
Ska du
liksom så här, du får inte loss Subimendi, de försökte det i sommar under flera månader. Det är inte så att det finns 10 stycken defensiva mittfältare redo att liksom bara komma in för en lagom peng i januari och förändra liksom ett lag som ska utmana om titlar i liksom den svåraste miljön i Europa. Det är inte så det är. Jag vet inte. Kanske finns de i nykomlingarna för Roar Hansen och Joakim Linner fanpage skriver, välj varsin spelare från varje nykomling som ni tycker är riktigt bra. Så vi får väl ta varsin då. Om jag tar Southampton så tar du Ipswich och du får ta Leicester, Makoto. Säg en spelare som du tycker är riktigt bra i Leicester. Votfäs.
Men det är väl svårt att inte säga Jamie Vardy, för jag tycker fortfarande att han är fruktansvärt bra. Alltså om man säger just Leicester. Det är inte en duktig målvakt jag lyft här tidigare också, så, men jag säger Vardy.
Ja. Ipswich finns ju en ganska tydlig, Frida.
Ja, Liam Delap antar jag.
Ja, jag tror du skulle säga Leif Davis.
Jag trodde jag fick Southampton, var därför jag tvekade en sekund.
Aha, jag tar Southampton, men du får ta Southampton också.
Jag kan ta alla tre. Tycker Buena Notte i Leicester är bra, han är ju bara på lån, men tycker han att han är en bra spelare. Dibbling i Southampton och
det är ju den.
Delap i Ipswich. Ja. Eller Hutchinson. Dibbling,
ja, Omar Hutchinson ser också spännande ut, men ja, Dibbling är väl det enda ljuset i Southamptons lag.
Sugawara.
Okej då.
Om man bara får chansen på riktigt.
Ja, så är det ju. Om bara japanerna får chansen så kommer de visa alla.
Nej, inte Daichi, han är körd. Men han är körd.
Har du gett upp om Daichi?
Jag gav ju upp på Daichi jättetidigt.
Ja, det gjorde du faktiskt.
Ja, det vill jag säga faktiskt. Ja.
Hört ni, det var det vi hann den här måndagen. Tusen tack alla ni som har lyssnat och ställt frågor. Silverpodden är tillbaka på torsdag igen. Då ska vi försöka ta in lite av det som har hänt. Se om det börjar dyka upp lite rykten. Ni brukar ju göra det när det är lite landslagssamlingar och såna saker.
Vi kan prata Quend om inte annat.
Ja, det kan vi göra. Vi kan också börja doppa tårna lite i landslagsfotbollen som ju kommer igång här under veckan också. Kanske någonting om så att, alltså det var som någon sa. Frågan är ifall inte Englands U21-landslags mittfält är ungefär lika bra som Englands A-landslags mittfält just nu. De är ju otroligt...
Kan möta varandra på St. George, kanske.
Det känns verkligen som att A-laget vill det.
Alltså det är svårt att avgöra hur det hade gått. De har otroligt mycket spännande spelare som finns utanför Englands trupp, men Jordan Henderson, han ska med. Ja, jag är så fascinerad över den uttagningen. Jag begriper inte vad de ska med Jordan Henderson 2025 till.
Varför? Jag tycker Tuchel har humor. Det var
jag vet inte. Det
är inte jättemånga alternativ ändå på just den positionen, får man ju komma ihåg. Även om jag inte får svara till 100%. Men man kan ju ändå
Adam
ha viss
Wharton, kanske. Ja, Adam Wharton känns ju som att det hade varit ett jättespännande namn att slänga in, till exempel. Eller varför inte Archie Gray?
Faktiskt.
Ja, hur som helst. Det blir lite landslagsfotboll framöver i alla fall. Men vi hörs snart igen. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Ha det bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.